Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det som också provocerar enormt mycket är ju typ den här kreativa träningen jag kan göra på gymmet som är lite lekfull, och det är jättejobbiga övningar, vissa grejer som är, alltså tar man någon som gymmar lite eller de flesta av dem som kommenterar så kan de inte göra vad jag gör. Så det är, men de tycker ju att det är provocerande att jag gör någonting lekfullt på gymmet. Man leker inte på gymmet, man har inte kul på gymmet, man tränar på gymmet, punkt slut.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Det har nu blivit dags för ett kärt återseende. Hon gästade Maratonpodden för första gången för 6 år sedan. Då bodde hon i Stockholm och hade tvingats överge löpningen på grund av envisa skador. Istället hade hon börjat experimentera i gymmet och blivit en stor Instagramstjärna med sina galna och kreativa videoklipp där hon blandade klättring, styrketräning och gymnastik med en stor portion fantasi. Idag har hon flyttat till Kärleken i Jönköping och utgör ena halvan av swimrun-duon Team Lost. Och har precis släppt den härliga nyheten att hon är i startgroparna för att ge ut sin första bok. Videoklippen med enarmskins och andra grymt imponerande cirkuskonster har hon fortsatt med. Men på senare tid har hon också öppnat upp om mer personliga ämnen. Som till exempel hur det känns att gång på gång få kommentarer om sitt utseende. I sitt Insta-inlägg om sin kommande bok skriver hon också att det inte handlar om en träningsbok utan en annan slags bok. För det fanns en tid då hon inte mådde bra och kämpade hårt för att må bra både på insidan och utsidan. Jag hoppas att jag kanske får veta lite mer om den nya boken strax, men också om hur hon hamnade i Jönköping. Hur hon gjorde för att komma tillbaka till löpningen. Hur hon gör för att hennes starka pannben inte ska sätta hinder i vägen för henne. Hur hon hanterar att ha 100 000-tals följare på TikTok och Instagram. Plus en massa annat. Så nu kopplar jag upp mig mot Jönköping och hoppas att Fanny Ahlfors finns med oss på länk. Varmt, varmt välkommen tillbaka till Maratonpodden, Fanny.
Tack så mycket. Tack.
Vad härligt att du är kvar, trots det långa introt.
Det var jättebra.
Ja, men tack så jättemycket. Och det har varit några år och det har hänt otroligt mycket i ditt liv. Så att jag är så nyfiken. Hur mår du? En onsdag är det väl? Som ja. 1 juni när vi spelar in.
Ja, 1 juni. Jag mår jättebra.
Ja, men det är väl helt fantastiskt. Och swimrun-säsongen, är den redan igång eller hur ligger det till där?
Vi började för ungefär en månad sedan.
Ja, men man tänker att det inte borde vara säsong. Men ni har ju våtdräkt på er när ni kör, så att man kanske får lite värme där.
Lite.
Vad blir nästa swimrun-lopp?
Det blir Borås nu på söndag.
Mm-hmm. Så det är ganska snart i tiden.
Ja.
Gud, vad spännande.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans, men eftersom du befinner dig i Jönköping och jag är nyfiken på hur du hamnade i Jönköping, ska vi börja där kanske? För när du var här senast så bodde du som sagt i Stockholm och sen så ja. Kunde man se någonstans att du ville hyra ut din lägenhet för du skulle flytta till Jönköping.
Precis, alltså sista året jag bodde, åren jag bodde eller var i min lägenhet så pendlade jag väl väldigt mycket mellan typ Åre, Ottsjö, Marbella. Jag var inte hemma så mycket. Alltså jag flydde ganska snabbt iväg från stan direkt när jag kom dit och bara så här, nej. Ganska vilsen liksom och ville inte vara där. Och har ju nog gjort en video innan jag träffade då kärleken. Där jag sa i videon på YouTube typ att jag fattar inte varför jag bor i Stockholm. Alltså jag borde bo någon annanstans. Och sen så träffade jag då Patrik, min sambo, som bor i Jönköping. Och han har 2 barn. Så då tänkte jag, då flyttar jag hit.
Mm. Men okej, det var den korta versionen. Kan vi ta den långa versionen? Jag är ju lite nyfiken på hur ni träffades.
Vi träffades i Kroatien på en träningsresa på ett ställe som heter Lost Villa. Så han var där och jag var där och så simmade vi en hel del ihop. För då var jag fortfarande skadad ganska mycket så jag simmade mycket. Så vi simmade mycket och hängde lite där och sen så när vi kom hem så träffades vi någon månad senare och så blev vi tillsammans.
Aha, så det hette Lost Villa i Kroatien och nu är ni Team Lost så det kommer därifrån.
Vi gick vilse när vi var där. Alltså vi var ute och typ upptäckte bergen och lite så här. Och eftersom jag inte kunde springa jättemycket då så gick vi iväg på liksom så här, upptäckte bergen lite. Och då skrev jag till och med på så här Instastories, hashtag Team Lost.
Okay.
Och han har ju också hetat på Messenger alltid och heter fortfarande Team Lost.
Ja. Ah. När ni tävlar ihop och behöver läsa karta, behöver man göra det kanske ibland i... Eller hur funkar det? Eller snitslat hela tiden när man kör swimrun? Eller händer det att ni måste orientera er?
Nej, det är ju oftast utmärkt så vi behöver inte göra det. Men vi gick faktiskt på orientering för något år sedan och testade lite. Mm. Men alltså, jag är ju sämst på kartor. Mm. Alltså både vanliga och GPS i bilen. Och jag kör alltid vilse. Jag kommer vilse liksom ofta.
Mm. Hur är det med Patrik då? Är han bättre eller sämre på?
Han är bättre. Men vi gillar ju lite det här att vara ute och springa och ta nya stigar och komma lite vilse. För det blir lite mer äventyr.
Mm. Ja, jag är verkligen också sämst på kartor. Jag blir stressad. Det är någonting med kartor som är ologiskt. Det kan inte riktigt orientera mig. Så att, ja, du är inte ensam. Du hamnar i Jönköping och vid den tiden jobbar du då heltid med dina sociala medier. Eller hur liksom, var det då?
Alltså, jag har ju jobbat som redovisningskonsult på PwC i liksom 12 år med ekonomi. Och sen när liksom mina konton började snurra på och det började hända mycket, men jag har inte riktigt tid att sitta på kontoret. Liksom. Så då tog jag tjänstledigt och så jobbade jag 50%, hade jag en anställning på ett annat företag i 50%. Så jobbade jag liksom där 50% och sen så hade jag mina grejer. Och sen hjälpte jag har ju liksom konsultat och hjälpt mycket företag med deras sociala medier och så. Och där så hjälpte jag ganska mycket så här startups som, alltså jag har mycket energi och jag älskar att göra saker och så här. Man går in med mycket och sen så bara, jaha, fakturer, vadå, vi har inga pengar, vi startup, nej vi har inga pengar. Så det var återkommande. Så sen så den sommaren när vi träffades, då typ hyrde jag en liten stuga upp i Åre och var där och fakturerar inte jättemycket. Och min mamma var ganska orolig. Bara, men du tjänar ju typ inget. Jag bara, nej men alltså, antingen så kan jag väl inte jobba och inte tjäna. Eller så jobbar jag jättemycket men ändå inte tjäna några pengar. Det är ju värdelöst liksom. Så, men då tog jag också så här, tog tag i att bygga upp kroppen. Och ja, liksom försökte reboota. Göra den stark från grunden liksom. Och ja, för att komma tillbaka till löpningen.
Men om jag då plockar upp den bollen med löpningen, för att när du var här senast, då hade ju du fått ge upp löpningen för att du hade haft så mycket skador. Och då hade du börjat med, ja men, fått igång ninja-träningen, om vi ska ha någon slags samlingsnamn på det du gör. Men nu har jag förstått att du är tillbaka i löpningen. Kan inte du berätta hur det gick till?
Ja, jag gav liksom aldrig upp löpningen riktigt, men jag hittade ju det här andra, så jag sprang fortfarande lite, men jag gav upp liksom lägga någon press eller liksom försöka springa, för det bara gick åt skogen, det bara var nya skador. Men då hittade jag OCR, alltså hinderbanelöpning, och tyckte ja men det här var jättekul och liksom kvala till VM i mitt första lopp och så. Men det vart ju en stressfraktur och sen nästa år blev det en ny stressfraktur, så det var fortfarande så här, det var inte att jag tränade mig till skador utan de kom på lopp istället. Alltså jag springer tills det går av och så fortsätter jag lite till liksom. Vilket är totalt värdelöst. Och sen så hamnar jag liksom i en ond cirkel, för jag tyckte ju att jag vilade, när jag vilade från löpning och så gjorde jag allt annat, hängde på klättercentret i 5 timmar liksom. Eller gjorde mina grejer med vikter på ryggen och armhävningar och så här. Tyckte jag att, men kroppen får ju vila, vadå? Det är ju vila, fast det blir ju aldrig vila, så de här strukturerna och lederna och allting var ju ständigt utsatta för belastning liksom. Även fast jag tyckte jag vilade jättemycket, så var det ju inte direkt vila så, som behövdes. Sen så träffade jag Fot Anders.
Honom har ju lyssnarna hört några gånger här i podden också. Mm.
Jag försökte med alla möjliga saker, så här, varför går jag sönder så mycket och vad är felet? Men och han sa ju, först kastade han ju ut alla mina skor och sen sa han ju till mig, eller vi gjorde det här testet när man ska försöka lyfta på stortån liksom, och de andra tårna ska vara still. Det gick ju inte, det var ju bara så här, att glömma att kunna göra det. Så jag hade ju ingen kontakt med mina fötter och han sa till mig att antingen försöker du fortsätta vara, alltså gör du din grej på Instagram och är typ cirkus, cirkusapa eller något sånt, ungefär. Ja. Nej, men så här, ja. han var väldigt hård. Ja. Så här, antingen så håller du på med dina grejer, tokigheter på Instagram, men då kommer du inte kunna springa. Eller så får du lyssna på mig och så kommer du kunna springa. Och då så fick jag ju så här, springa max en timme varje tillfälle, och så fick jag vila 2 dagar från löpning. Och de dagarna när jag vilade, det var inte att hålla på med massa Instagram-grejer och hit och dit och så. Så då hade jag ju hyrde en stug upp i Åre, och så gick jag, eller sprang jag en timme, och sen gick jag lite, och sen så de andra 2 dagarna så fick jag ju inte hålla på med massa konstigheter. Så jag tappade väl typ runt 5000 följare på Instagram den sommaren. För jag la upp gamla grejer och jag la inte upp liksom. Mitt konto har från början varit stark tjej, hitta på konstiga grejer. Det har aldrig varit löpningen, för jag tyckte det var ganska skönt när jag blev skadad att inte liksom så här löpgrejer så. Men sen ju mer och mer, alltså det är ju löpning jag älskar, det är det jag tycker är kul. Och också att när vi tävlar i swimrun och så här, jag tycker ju att det är en jättekonstig sport, det ser jätteroligt konstigt ut. Så här. Det får inte lika mycket engagemang och så, men jag vill sprida sporten för jag tycker att det är en jättehärlig sport. Så jag vill lägga upp det ändå, och jag vill lägga upp löpning för jag tycker verkligen att det är kul. Och jag lyssnade på honom, och jag vet inte hur många gånger jag ringde till honom och var ledsen. Och bara, det går inte, det är ont, kom tillbaka. För jag har ju både haft stressfrakturer, men sen är det mycket senor och liksom, strukturer runt omkring som har bråkat liksom. Och jag vet inte hur frustrerad jag var. Liksom. Men jag höll det där, gå eller springa en dag, vila 2 dagar från löpning i väldigt många månader. Och jag är väldigt glad att jag liksom har lyssnat på honom. För jag lyssnar aldrig på någon. Liksom. Så jag är också förvånad att jag lyssnade på honom.
Lyckas du få upp stortån nu då?
Nu lyckas jag få upp stortån. Och jag har ju liksom sakta men säkert lyckats bygga upp. Det här var ju 4 år sedan jag var hos honom. Lyckats bygga upp, och så mycket jag kan springa nu trodde jag ju aldrig någonsin att jag liksom, alltså, skulle kunna springa. Att vi kan göra lopp som är så här 9 timmar långa swimrunlopp, att jag sprang 50 kilometer förra året, och nu körde vi så här ultraintervaller, så bara 6 mil på en dag, och jag kände mig inte ens sliten nästa dag. Alltså sådana saker fanns ju inte, alltså jag trodde ju aldrig att det skulle gå liksom.
Nej, bortsett från den här, vad ska man säga, tipsen från Fotanders, har du gjort någonting åt din löpteknik? Eller att du numera kan springa skadefri, har det enbart att göra med som det som du gjorde med hjälp av Fotanders? Eller har han också gett dig tips kanske med teknik?
Lite, men det var ju mycket att börja, alltså jag typ kunde inte springa ner för en, vad heter det, en liten kulle ner för utan att få panik, för det jag sprang ju så att min fot gick av när det gick ner, för jag är rädd för att springa ner för liksom. Så det handlar väldigt mycket om att börja lita på fötterna igen och liksom lita på kroppen helt enkelt. Jag tycker fortfarande att nerför är otroligt svårt att springa. Liksom, det är knepigt tycker jag, för jag vågar inte riktigt. Jag tänker att jag ska så här vricka till fötterna, men sen så är det ju också, springer jag i uppbyggda skor i skogen så trampar jag snett och vrickar fötterna. Alltså det gör jag. Medans jag måste ha liksom mera trail, tunna skor, och det har ju tagit jättelång tid att bygga upp det också. Men då var, det var ganska tacksamt där i den att jag gjorde det samtidigt som jag byggde liksom upp. Och genom att jag alltid haft en stark kondition, för jag har kört så mycket alternativträning, så jag har alltid haft ett starkare liksom hjärta än vad kroppen klarar av. Och där när jag gjorde det här, då tränade jag inte en massa andra grejer. Så då var jag ganska dåligt tränad, vilket var bra för mig. För då kunde jag inte springa sönder mig, liksom, inte frika ur. Och, att, liksom, och sen tog det väldigt lång tid innan jag vågade springa intervaller eller någonting. För jag var rädd att, liksom, att jag skulle springa sönder mig helt enkelt. Men det jag också gjorde var, för 2 år sedan när jag bara så här fick idén att jag skulle vilja springa 5 mil. Sen 4,7 kilometer sträcka, 10 varv och sen lite till. Och det vill jag göra för att, ja, men skulle jag få ont till exempel, så kunde jag lätt bryta om det var så. Och då tog jag hjälp av en annan poddfavorit, Sofia.
Ja, just det. Sofia Sundberg. Ja, precis. Ja,
så jag hörde av mig till henne och bara så här, jag vill springa 5 mil. Jag har den här historiken. Hjälp. Och hon bara, okej, så fick jag registrera lite mat och sådär. Hon bara, du äter för lite. Du kommer kanske gå sönder igen. Och jag tyckte liksom att jag åt mycket. Men jag har ju så här, jag hade liksom tanken att springa 2 mil innan frukost. Det är bra att jag inte har så mycket energi, för då orkar jag inte springa så snabbt. Och då springer jag inte för fort. Det hade jag liksom som tanke. Så hon fick ju, satte ju lite nya tankar i mitt huvud. Så bara, det är bättre att du äter en ordentlig frukost. Och sen håller koll på hur du ska springa liksom, så att du orkar mer. Både för att kroppen ska må bättre och sen ta energi under och liksom direkt efter. Och så här, för att du ska ta hand om din kropp för att den ska hålla för löpning. Inte liksom äta lite innan ett pass för att du inte ska orka springa snabbt. Alltså så här, det är lite skev tanke.
Ja, men tänk dig de här, du pratar ju om stressfrakturerna som du drabbades av tidigare.
Ja.
Det låter ju lite grann som att det kanske hänger ihop med energiintaget också. Att det var... Ja, för det är det man brukar säga, att det är liksom relativ energibrist. Ofta hos kvinnor brukar ju ge just stressfrakturer gång på gång på gång. Liksom.
Och sen så har du också, det har jag pratat om ganska mycket på TikTok, liksom, för att där är det ju, på TikTok är det mycket löpning och det är mycket yngre följare och där tar jag liksom och pratar om allt. Instagram är ju bara träning. Men där har jag också pratat om så här mens och träning. Alltså jag har inte haft mens på så många år, så det är också därför som stressfrakturerna har kommit som ett brev på posten, liksom 4 stycken. Att det är liksom, ja, det blir ju liksom konsekvenser.
Jag tycker det är otroligt viktigt att du lyfter det, för att det pratas för lite om det här, tycker jag. Det är lätt att få för sig att man kan träna och pusha sig själv hur mycket som helst och att det funkar ändå. Liksom. Jag tycker ja, men det är superviktigt att få ut den här informationen, tycker jag.
Det går ju liksom inte så här. Så Sofia, hon bad mig pausa lite, eller jag fick göra som jag själv ville, men hon rekommenderade att jag väntade lite med att springa 5 mil. Så jag tog kontakt med henne i oktober och sen i maj så gjorde jag 5 mil. Och det gick ju, alltså när jag kom till 4 mil och benen bara gick av sig själv och jag bara, men vad är det som händer? Liksom, hur kan det kännas så här bra liksom? Och jag sprang absolut inte för att jag skulle springa på någon speciell tid eller liksom snabbt eller liksom så. Men det gick ändå ganska snabbt och det gick bra och det var kul. Liksom. Mm.
Fanny, kan inte du berätta lite om hur du justerade kosten? För det här kan också vara intressant. Du behöver inte gå in så supermycket på detaljer, men jag bara tänker mer mängdmässigt och så. Om du jämför med hur du åt innan du träffas eller pratade med Sofia, tog hjälp av henne, och hur du äter idag, så att man förstår liksom hur mycket man behöver.
Då tyckte jag ju så här, så när jag hade till exempel, innan jag tog kontakt med henne, hade jag gjort ett test för jag ville springa 5 kilometer under 20 minuter. Bara, nu ska jag göra det här. Så hon bara, men vad åt du innan det då? Jag bara, havregrynsgröt. Hon bara, och mer? Jag bara, gröt, punkt. Hon bara, okej, okay, då behöver du slänga på lite extra banan och det behöver vara nötter, det behöver vara juice till och lite så här. Och så liksom öka upp frukosten med mycket mer. Plus att hon också så här fick mig förstå vikten av, hon har ju inte gått runt och så här pratat om hur jag ska äta jättetydligt, alltså så här jättedetaljerat, utan mer gett så här tips om att frukosten behöver vara större till exempel, att jag behöver äta någonting under passen, ta energi under passen och sen så direkt efter, för att alltså jag är inte jättehungrig efter jag har sprungit, men ändå vikten av att så här äta efter. Och även om jag ska springa långpass, att jag behöver äta lite större middag och äta lite mer dagen innan och liksom så här. Och det handlar väl mest om att typ äta större måltider, slänga in några näva nötter, lite extra juice. Så jag har aldrig druckit så mycket juice.
Jag tänkte, det är så roligt när Sofia kommer. Hon har nog fått hela Sveriges löpare att liksom tömma butikerna på juice.
Ja. Men det blir ju också en stor skillnad. Liksom, och att, att kroppen håller ihop, att man liksom klarar mycket mera. Att det blir så stor skillnad med, liksom, med mera mat.
Mm. Ja, men jätteviktigt att lyfta, som sagt, tycker jag. Hur mycket fördelar du din träning mellan löpning, ja, om jag då får kalla det för ninja-träning, eller ja, experimentella träning i gymmet, ja, eller vad man kallar det för. Ja, och eventuellt övrigt, ja, simning till exempel och så. Hur som fördelar du mellan de olika grenarna?
Alltså, löpning är ju det mesta. Absolut mest. Sen så är ju lite av det jag gör i gymmet, häng och kläng och ninja grejer. Det påverkar ju simningen, det fattade jag ju inte i början, men det påverkar ju simningen. Så nu när det är säsong, liksom swimrun, så kan jag ju inte hålla på. Eller jo, jag simmar ju typ bättre när jag är trött i överkroppen, för då orkar jag inte ta i. Så att jag får försöka liksom tänka lite smart. Jag kan inte gå och köra värsta hårda passet på gymmet för överkroppen och sen ska jag tro att jag ska kunna simma jättebra liksom. Så jag får liksom tänka till lite, men mest löpning.
Mm. Okej, okay, men har du något program eller kör du mer så här på uppstuds?
Jag kör 3 lite hårdare veckor, en lite lugnare vecka som är mensveckan liksom.
Just det. Men det, du lägger upp det själv?
Ja. Mm.
Du, jag tänkte på en sak. Du nämnde tidigare här att, ja, men, att du har kört så hårt, speciellt då som jag uppfattar det, under tävling, så att du har haft sönder, vad sa du, haft sönder en fot? Eller ett ben har gått av?
Båda benen har gått av.
Men då undrar jag, varifrån kommer det här pannbenet, får man ju ändå kalla det för, som gör att du... Att det blir så här. Alltså, sen kanske inte hade blivit så såklart om du hade haft en bra näringsbalans eller energibalans i kroppen. Men liksom, var kommer det här mentala ifrån, tror du?
Från kickboxningen. 100%. Där var det ju, alltså vi körde hårt. Det var så här, nu ska vi köra maratonträning. Vi ska köra 24 timmars träningspass. Alltså så här,
va? 24 timmar?
Men vi körde liksom en hel helg och så var det typ 10 timmar om dagen. Liksom. Och sen var sista passet att man sprang i trappor och gick, så satt instruktören typ och gömde sig i någon buske. Och såg de att man gick, så fick man en varning. Efter 3 varningar fick man liksom bryta. Och det var, liksom, det var hårt. Det var fyspass där vi... Fyspassen, var man inte helt 100 innan fyspassen så gick man inte dit. För fyspassen var så hårda så man liksom... Där fick man också 3 varningar. 3:e varningen fick man gå därifrån. Så folk satt ju utanför och grät. Och jag var istället inne kvar på passet och grät. Liksom, för att jag vägrade ge upp.
Men vad var det här för slags tränare? Eller vad är...
Jag älskade det.
Du gjorde det?
Jag älskade det. Jag älskade träningen. Jag älskade alltså, tränarna. Och tyckte jag var jättebra. Alltså, jag älskade det.
Ja. Okay,
men
ja,
också, ja. Alltså jag var också på akuten med så här spräckt ögonbryn för att vi körde intervaller under Sankt Eriksbron. Det var innan de så här stängde in en massa stängsel, men vi körde intervaller där och så säger tränaren så här, nu ger ni allt sista. Då hamnar jag i väggen med sprucket ögonbryn och liksom så, för att det finns inget stopp då. Det är något fel i mitt huvud.
Vadå, sprang du in i väggen? Bokstavligen?
Du
sprang in i väggen. Ja. Alltså för att du såg inte väggen eller du var så trött?
Jag såg den, men jag typ snubblade ihop lite med en tjej. Och får jag in i väggen. Och det var också så när man går match. Liksom, man slutar inte när man är trött. Man slutar inte. Man slutar när klockan ringer och det är slut. Liksom. Mm. Du kämpar.
Var det det som var syftet med de här maratonträningarna då? Att ni skulle liksom bli så pass starka mentalt så att ni skulle greja det då? Eller vad, fick ni förklarat för er något syfte med det här?
Jag vet inte. Alltså det är ju mycket så här pannbensträning. Nu ska du stå och slå 1000 slag på en säck. Då bara okej, okay, då står jag och slår här 1000 gånger liksom. Alltså det är mycket så här härdande för pannbenet liksom. Men samtidigt så älskar jag det. Alltså jag, ja.
Okej, okay, så att, ja men jag fattar. Jag hör dig. Så det var en bidragande, eller en stark bidragande faktor till det här pannbenet som du nu då har. Och som du har beskrivit, för jag har lyssnat på poddar med dig i andra poddar då. Och där beskriver du det som både vän och fiende. Att det är en tillgång, men också jättejobbigt.
Ja, det är ju, alltså, det gör ju så att det liksom, ja, jag går sönder. Sen är det bra att ta fram det och kriga extra när det är tufft och sådär. Men oftast så ligger pannbenet och liksom vilar. Och, ja.
Men kommer det här upp även i andra sammanhang, alltså när du inte tränar? Utan kanske när, ni, ja, men när du och Patrik sitter hemma och spelar sällskapsspel? Eller liksom, jag vet inte. Nej, aldrig.
Nej.
Nej. Skönt. Kanske, eller jag vet inte. Nej, men många elitidrottare som jag intervjuar i den här podden brukar ju ha precis ha det problemet, att de kan aldrig stänga av sin tävlingsskalle. Jag funderar på, har du någonsin funderat på att göra upp med den här, ja, men det känns ju lite grann som att, ja, det här du fick i huvudet av boxningen, eller kickboxningen, har du funderat på att så här, ja, men deala med det på något sätt så att du kan få ner det här pannbenet till någon slags vettig nivå, eller tycker att det är bra som det är?
Alltså, jag brukar försöka typ nu stå på startlinjen och ska springa så här swimrun-loppen, så brukar jag stå där. Så, idag ska vi ta det lugnt och stå och gäspa lite, och idag ska vi liksom, ja, ta det uppåt och ställa sig in. Han blir inställd på att okej, vi ska ta det lugnt idag, och vi ska liksom, ja, exakt likadant igår. Vi ska ta det lugnt, det är bara träning, vi ska springa igenom en swimrun-bana, och sen så går det jättefort och han bara, det här är inte lugnt.
Men det är ju du som drar upp tempot då, eller?
Ja.
Men han hänger på då?
Ja, fast han brukar säga åt mig att nu går det lite fort. Vilket jag, alltså jag är ju så tacksam att han säger till mig. För då springer jag ju inte sönder mig. Liksom, så så att swimrun är ju väldigt tacksam sport. Eftersom man också får vila lite emellan när man simmar. Då får benen vila lite och så.
Just det, och sen tävlar ni par så att ja. Det är inte så smart då att köra slut på dig själv för då sabbar du för din lagkamrat.
Ja, precis. Man tänker lite, man får ett litet annat tänk när man har mycket lopp planerade och sådär, att man vill, man värnar om liksom, att hålla ihop på ett annat sätt. Liksom.
Mm.
Vill göra loppen och så.
Styrketräningsdelen då, liksom hur mycket sånt kör du nu, jag menar, när det är tävlingssäsong?
Försöker jag ändå köra lite styrka varje vecka och vara stark och köra lite. Vi har ju nu ett hemmagym, ett innegym och ett utegym. Liksom. Så vi har ju inbjudande till liksom, träningsmiljöer. Och köra. Jag gillar att köra tillsammans med Patrik, att vi kör typ styrkevoddar och kör. Liksom. Han har ju hållit på med crossfit innan. Så han,
ja, där har vi vodd.
Ja, just det. Han gillar också liksom, att ja, men, köra typ, cirkelpass där utan vila, man bara kör på. Liksom.
Mm. Patrik, han var ju med i Elitstyrkans hemligheter som sändes nu här under våren. Har du varit intresserad av att söka dit?
Nej.
Har du någon speciell anledning bara, eller du bara liksom inte sugen?
Ja, men två anledningar. Ett är för att jag är väldigt höjdrädd. Så de hade skickat hem mig i första programmet och bara, du kan inte stå här och gråta för att du är höjdrädd. Alltså jag är verkligen höjdrädd. Så de hade, ja, det hade liksom inte gått. Och jag har inte lust att förstöra min kropp och bli skadad igen. Liksom. Mm. För jag vet att om mitt pannben är på ja, den där jävliga sidan så går jag sönder. Liksom.
Det låter väl otroligt klokt. Och sen tycker jag också lite grann det du beskrev från den här kickboxningsmaratonträningen. Det låter ju lite grann som att du redan har gjort lite styrkans hemligheter på ett sätt. Så du behöver kanske inte göra det igen. Men hur är det att tävla tillsammans med sin partner?
Men det är lärorikt. Och ja, men det är ju väldigt kul eftersom vi har ofta sådana lopp som är liksom, eller bokar in sådana lopp som är fina någonstans. Så man får ju liksom härlig helg samtidigt. Och sen så är det ju att man lär känna varandra liksom på djupet ganska snabbt. Att men när vi körde ett lopp i Norge som var 9 timmar, alltså det är ju gråt och tårar och ja, i alla fall jag. Och sen så är det ju glädje och det är ju liksom allt i ett. Och man får fina minnen tillsammans. Framförallt att man får dela det tillsammans liksom, och ha de här liksom, liksom, äventyrliga grejerna tillsammans.
Har det alltid funkat sådär smidigt eller har ni behövt jobba på det att liksom hitta ett upplägg som funkar för er i en tävlingssituation?
Men vi har övat ganska mycket på så här, för i swimrun så är det ju att man ska liksom försöka få till det här med byten snabbt i och ur vattnet och allt sånt där. Så det har vi övat ganska mycket på, bara få det att funka liksom. För det ska inte vara något liksom, som tjafs eller det ska inte strula något liksom, det ska funka. Men sen är det ju väldigt mycket att så här, lyssna in och försöka ja, men, göra ett bra teamwork. Har vi ett bra teamwork under loppet så har vi ett kul lopp liksom. Mm. Sen har vi våra liksom, svagheter och styrkor som är ganska olika så vi kompletterar ju varandra också. Patrik är ju fantastisk på att springa jättesnabbt nerför och jag är sämst nerför. Jag är starkare uppför och liksom, man kan peppa varandra på olika plan liksom. Och sen på simningen så gör vi ofta så att vi hjälps åt och simmar. Är det en längre simning så drar den som är stark, för man har ju sån där rep och så ligger den andra bakom och då är det typ jättelätt att simma. Och sen så ja, men, kör den som är starkast en stund och sen så byter man av och fortsätter liksom.
Mm. Men som jag fattade så jobbar ni, eller ni driver företag tillsammans också? Förutom att ja. Ni, ja. Men att... Alltså jag bara försöker föreställa mig själv om jag hade drivit företag och tränat och tävlat med min partner. Så jag hade nog blivit ganska trött på honom faktiskt. Eller jag vet inte, det kanske inte alls hade blivit. Men jag bara försöker sätta mig in i det. Men som hur funkar det? Som, kan det bli för mycket ibland eller funkar det bra?
Nej, men det funkar bra. Det är klart att det kan bli för mycket liksom med allt. Men... Vi försöker prata om det när det känns för mycket om någonting eller liksom så här att strukturera upp. För Patrik jobbar ju även helt som polis. Så det är ju ja, det är mycket. Det finns alltid saker att göra. Plus att vi köpte hus nu i november och det är ju liksom många projekt med huset samtidigt. Så det är ju liksom, det går lite för fort ibland. Men då behöver man också stanna och påminna liksom om att ja, vi är ganska bra på att lägga bort grejerna på kvällen och bara ligga och slappa framför tvn också.
Mm. Hur återhämtar du dig? Nu sa du att ni, ja, du kan slappa framför tvn. Vad gör du annars för att ladda batterierna?
Men jag har minst en dag i veckan helt vilodag, och då är det inte typ att så här, förr tyckte jag, ja men jag vilar och så gör jag 14 videos den dagen. Men då är det inte vila. Alltså nu har jag en vilodag så är jag typ ute och går en promenad med hunden liksom. Det är inte, det är vila liksom så. Och bara försöker, ja, men komma ner i varv, och känner mig väldigt stressad så vet jag att 15 minuter yin yoga, bara leta upp någonting på YouTube, funkar jättebra.
Mm. Du var inne på nyss där att när du skulle spela in alla dina videos så påverkade det din träning negativt för du blev sliten. Hur får du ihop det idag att du hinner producera alla dessa videos och, så att det inte går ut över din träning?
Man behöver tänka smart på vad man gör för någonting. För, alltså, jag vill sprida träningsglädje och träningsinspiration och göra lite roliga saker, lite så här... ja, men kreativa saker och så. Testade en video inne i gymmet nu idag där jag bara så här, nej men nej, nej. Det här är för mycket tid, för mycket risk, skaderisk, och jag kan inte lägga liksom 2 timmar på det här och så kanske det ändå inte går liksom. Det hade jag, förut hade jag gjort det tills jag hade klarat det liksom, även om jag hade försökt varje dag en vecka så hade jag fixat det liksom. Nu försöker jag tänka lite smartare att nej men nej, det går inte att göra så.
Men kan du lägga ut en sån video då där du tar det beslutet att så här, men nej, jag skiter i det här.
Men nu lägger jag ut så här bilder på stories. Och sen så när jag såg den här videon, när jag såg den videon som blev, så bara speedade jag upp den och slår ut den på Snapchat. Bara så här, ja, så här kan det gå.
Ja, just det, Snapchat. Bara, gud, du är aktiv i såna här kanaler som jag knappt... jag vet vad Snapchat är, men jag känner mig väldigt gammal där på Snapchat. Du pratade också om här nyss att du kan gråta under tävlingar. Mm. Vad är det som gör att du gråter under tävlingar? Vad beror det på ofta?
Frustration över att jag känner mig dålig. Det kan vara när det är mycket stenar och nerför och så kommer det några andra och springer om jättefort, så kan jag bli jätteförbannad och frustrerad över att jag är så himla dålig, att jag borde kunna vara bättre. Och så kan jag gå där och gråta en liten stund, sen blir jag glad igen.
Okej, okay. Men vet du hur du ska göra då för att komma förbi det där?
Ofta så går det över ganska snabbt liksom. Mm. Det är inte att jag håller på och surar i en timme liksom.
Du berättade också i en podd om det här med att det kan, nu får du hjälpa mig lite grann här med min minnesbild, men att det kan låsa sig ibland för dig. Eller om du har gjort så historiskt under tävlingar att du känner bara att nej, men nu har jag kört på för hårt, nu måste jag gå ett tag. För jag kan inte springa nu. Så här. Och så måste du gå ett tag för att kunna springa igen.
Jag är pollenallergisk och jag har haft mycket ansträngningsastma. Men det är också väldigt psykiskt, för att jag kan få exakt samma sak om jag sitter och typ är på en yoga och vi kör meditation och så ska vi göra en andningsövning. Då kan jag känna exakt samma sak som kan komma under löpningen. Att jag typ inte får luft och att jag inte kan andas. Jag fick faktiskt, det var länge sedan jag hade det på, när jag hade det på löpningen för någon vecka sedan när vi körde upp för liksom, men då tror jag det var med pollen och att så här, ja. Och sen fick jag det igår när vi körde swimrun och jag kände mig bara så här, som att jag skulle sjunka när vi simmade, och så kände jag att vi har lopp i helgen och det kan inte kännas så här nu, och så skulle vi springa på och så har man en swimrun direkt så kan man liksom inte röra sig ordentligt, och då bara höll jag på typ att ja, känna att så här, nej, nu håller det på och gå dåligt. Men då sa Patrik, han bara, ska vi gå lite liksom? Och bara, nej, det ska vi inte. Så var det simning ganska snabbt och då fick jag ner pulsen, och i simningen så tänkte jag bara så här, så det är ingenting att stressa upp sig över, andas liksom. Så här, det är bara träning, det kan kännas dåligt, det är så ibland. Liksom, bara acceptera istället för att gå in i känslan liksom, och jaga på sig själv i känslan, så ser man det istället och accepterar det är så här nu, att det är okej liksom.
Har du så här analyserat tillbaka vad det oftast beror på att det blir så där?
Vissa gånger så vet jag faktiskt inte, för att då har jag ju sprungit liksom intervaller snabbt och sen så har det kommit från ingenstans. Alltså jag kan vara från inte andfådd till att inte kunna andas liksom. Mm. Så jag vet inte riktigt var det har kommit från då, men jag vet ju när vi har kört backträning till exempel, vi har kört skidbacke här i Jönköping jättemycket, i början fick jag det ganska ofta där, och sen jag började springa själv, alltså att alla springer i eget tempo, så får jag inte det. För då känner jag mig inte så här, vadå? Jag är inte snabbare, jag är inte långsammare. Jag springer i mitt tempo, jag behöver inte jämföra mig med någon. Jag liksom kör mitt race, liksom min träning här. Och så hejar man på varandra och peppar varandra liksom när man möts.
Just det.
Men annars är det så lätt att man börjar jämföra sig med någon annan. Och backe är ju tufft hur man än gör. Alla dagar i veckan så är det tufft. Och ska man då börja jämföra sig med någon annan så blir det ju liksom... Då är det lätt att man går in i det liksom.
Mm. Gud, jag känner igen mig och... Jag vet inte om det är så för dig, men jag kan uppleva att... Ja, men, eftersom jag ändå är någon form av... Folk känner till mig i löparkretsar i Sverige ofta. Och när jag ska ställa mig på en startlinje så vet jag att folk vet vem jag är. Eller många vet vem jag är. Och då kan det låsa sig på ett liknande sätt som du beskrev för mig när jag ska springa. För då känner jag att jag har en press på mig liksom utifrån att jag ska prestera bara för att jag är den jag är. Det spelar ingen roll att jag skriver i mina sociala medier att jag inte bryr mig om prestation, utan jag får ändå någon slags stresspåslag. Mm. Jag vet inte, kan du liksom relatera till det på något sätt, eller kommer det från andra orsaker för dig?
Det är, alltså, en sån grej kommer jag lätt undan genom att när vi kör typ swimrun-lopp ihop, för då gör vi någonting ihop liksom. Men sen så körde jag ett lopp själv nu i mars i Båstad som var trail-lopp. Jag kommer inte ihåg om det var typ 2 mil eller ja. Och då var jag lite rädd att mitt pannben skulle slå in eller att jag skulle liksom pressa för hårt eller så. Så då tänkte jag bara, jag ska göra det som en kul grej. Så hade jag GoPro i handen och bara, jag ska filma det här loppet. Så jag sprang och pratade med mig själv och filmade. Och så här. För då, alltså så här, då tog jag bort lite det här av att vad folk ska tycka och tänka, vadå? Jag är här och gör en film.
Ja.
Ja, det men, ska vara en rolig film.
Men då undrar jag, om vi ska gräva lite mer där. Gjorde du det här med att du bestämde dig för att du skulle filma, gjorde du det för att du verkligen ville filma eller för att du ville slippa pressen?
Både och. Jag tycker det är kul att filma, men jag vill heller inte slippa. Jag ville ta bort pressen på mig själv. Liksom. För det är lätt att man känner en press på sig själv. Och då vet jag att springer jag och filmar så har jag fokus på något annat. Det är likadant kör vi swimrun. Då har jag inte fokus på mig, då har jag fokus på oss. Och springer jag och filmar, då har jag inte fokus på mig eller hur det känns. Alltså så här, på ett då är det mer så här, nu ska jag göra en rolig film.
Mm. Det är intressant för att jag och min kompis Mida, vi ska springa Berlinmaraton i höst. Och då så undrar hon, men ska vi inte klä ut oss till så här, du vet, oktoberfestdamer med så här, ja, men, tyllkjolar och sånt där. Och då känner jag bara så här, min öl i näven. Bara, ja, men... Och då nappar jag liksom nästan lite på det. Just för att det är så skönt. För då kommer jag på startlinjen i den här utstyrseln. Då fattar alla att jag kommer inte vara där för att persa. Men det är också så här, jag kan bli lite arg på mig själv att jag måste klä ut mig för att folk ska fatta. Mm. Att det inte bara räcker att jag inom mig själv bestämmer att jag inte vill prestera. Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag kan inte riktigt lita på mitt egna pannben när det kommer eller inte. Att det kan ju lätt vara på slutet om någon bara så här skulle säga någonting till mig. Då kan det slå slint i huvudet så ska jag springa jättefort. Liksom. Mm. Så då, nu kändes det här, den här dagen jättetung med löpningen ändå. Så det hade nog inte hänt. Men jag tyckte att det var en väldigt skön grej. Att jag fick ett jättehärligt lopp och det var det jag ville. Jag ville liksom inte... springa någon maxprestation eller någonting. För då känns, jag vill ha härligt lopp. Liksom. Det är det som är kul.
Mm. Men när det har gått som bäst för dig på ett lopp, vad har du haft för uppladdning då? Och inställning?
Ja, men det är ju typ swimrun-loppen. Och det är bara kul. Liksom. Att vi på swimrun-loppen, vi ska ha en bra dag. Vi ska ha roligt. Vi brukar inte kolla så himla mycket på banor och sådär. Utan vi tar det som det kommer och försöker ha kul. Liksom.
Mm. Ja, men det låter ju som att det kan vara en bra grej för många, tror jag. Ett upplägg som fungerar. Snarare än att liksom fokusera för mycket på prestationen. Jag tror att det är någonting som funkar för väldigt få, faktiskt.
Mm. Det är så lätt att... Alltså jag hade ju målet att springa sista Lidingö-milen under 40 minuter i väldigt många år. Det var ju till och med mitt lösenord på datorn på jobbet, liksom. LL40 typ. Ja, alltså så här, jag var som besatt av att jag skulle springa den där milen under 40 minuter. Men det blev ju bara nya skador hela tiden och sådär. Och jag bara pressade mig hårt. Och sen så kom jag till insikten att även om jag skulle springa den under 40 minuter. Så det skulle ju inte vara, alltså det skulle ju vara jättejobbigt. Man har ju inte någon trevliga 40 minuter. Utan det är ju... alltså väldigt jobbigt och det är ju inte någon skön känsla. Och ska man springa under 40 minuter med en skön känsla, vad ska man göra milen på då? Typ 30, 34-35.
Mm. Ja.
Jag bara, det är ju orimligt. Så att jag försökte liksom ta bort, alltså tar jag sett sådana här tidsmål och press, så vet jag att jag sätter dem för högt eller så här, och så kommer jag ha en dålig känsla under loppet, så kommer jag ändå inte vara nöjd. Jag hittar ändå någonting att klaga på liksom. Medan går man istället på att försöka ha liksom, ha det kul och ha en bra upplevelse, så spelar faktiskt inte tiden så himla stor roll. För att är man snabb och har ett förjävligt lopp och känner sig bara dålig, så spelar inte tiden någon roll liksom.
Är det bara kickboxningstränaren som ligger och lurar där i bakhuvudet, eller finns det någon annan, något annat från uppväxten eller någonting som du kan liksom hänga upp den här prestationsgrejen på, som att ja, pannbens
var så innan.
Nej, alltså, okej, det var själva liksom kickboxningen som startade det hela.
Ja, kanske hade sen när jag var liten, så cyklade jag runt en så här lekplats och sparkade på en sten, och så hade jag fått en cykeldator, så skulle jag cykla 5 kilometer runt där. Jag hade med om det var pannben och bara gå runt så där. Jag har ju haft lite så här, jag tror mitt pannben skulle gilla ultralöpning liksom. Mm. Så. Och det var ju, och det är också så att när jag sprang liksom 5 mil, det var ju, blev ju inte tråkigt, även fast det var samma varv. Och när jag skulle springa, nu när vi körde ultraintervaller, så här 1 mil och sen vila 2 timmar, sen 1 mil till. De sista 2 milen gav jag mig ut själv, och då är jag inställd på att det skulle vara mentalt jobbigt och det skulle vara tungt. Men det var jättekul, alltså, det var inget problem. Så att det, jag tror att mitt huvud nog skulle gilla typ ultra. Mm. Fast jag håller tillbaka den tanken lite, för att det är lite så här att man är rädd att gå sönder liksom.
Ja, jag tänker på Tobbe Gyllebrink till exempel, som har gästat här, som är en ultralöpare i Sverige. Det är ju, alltså, när han beskriver sin drivkraft och vad som kan hända under ett lopp, så känner man verkligen att ja, man ska nog ha ett sånt huvud som du har, men det är också, som du säger, det är både en tillgång och kanske ett hinder att man har det. Mm. Du sa här när du delar upp din träning i olika veckor, så sa du att du hade mensvecka, sa du till exempel. Det tror jag många kvinnor där ute kan relatera. Och så sa du också tidigare att du hade inte mens på flera år. Hur har träningen påverkats för dig när mensen kom igång, och hur anpassar du träningen efter den?
Det tog ju ganska lång tid innan jag fattade varför. Alltså så här, jag kunde ju ibland, det kunde vara liksom jätte, jag kommer ihåg på swimrun-träningen att det var liksom med jämna mellanrum på träningen, och så kände jag bara mig så här, ingen energi idag. Nej, men jag springer runt, för annars är jag på hugget liksom på träningen. Men jag hade liksom, jag springer runt här och lallar lite, och orkar inte simma här, jag tar och peppar lite. Ja, så här, att, men när jag väl började liksom analysera det där lite, så var det ju ganska tydligt när det var liksom att man kunde knyta det till vissa veckor. Och då började jag också tänka och lägga upp liksom träningen lite, att precis att ta tunga grejer och göra värsta tunga marklyften precis innan, när kroppen är lite så här halvt shaky, kanske inte det bästa om man inte vill få ont i ryggen liksom, och sådana saker. Men det kan ju också vara så, det, när man har mycket lopp under sommaren, så hamnar man ju i sådana perioder så att man måste köra under liksom de dåliga veckorna. Och det visar sig att jag var jättestark under, när jag liksom skulle vara svag, så att det behöver ju liksom inte vara så jämnt. Men jag tycker det är bra att vara medveten och liksom notera hur man känner sig, och också att känns det jättetufft den veckan och så här, så är jag så mycket snällare mot mig själv. Jag håller inte på och pressar eller planerar hårda intervaller eller liksom, utan känns det väldigt tungt, så kan jag gå hem från liksom ett pass också. Mm.
Ja, men det är intressanta tankar där. Jag tänker precis som du är inne på, att man kanske inte ska låta mensen styra alltså allt för mycket på det sättet att nu är det snart mens, men då blir jag svag. Alltså istället för att bara, som du säger, mer känna efter och låta känslan avgöra, kanske snarare än att det styr helt och hållet, om du förstår vad jag menar.
Ja, men precis.
Mm. Om vi gör en liten övergång till, vad ska man säga, de gånger på dina sociala medier när du är lite mer personlig, så har ju du beskrivit att du har fått kommentarer om ditt utseende, närmare bestämt dina tänder, och det fick jag blev så här, what the fuck? Liksom. Jag har ju själv fått höra så här, Jag har till och med fått hatbrev om mina framtänder, så jag kunde relatera till det. Alltså, bara tanken att så här, någon tar ett papper och skriver någonting om mina tänder, postar och det kommer hem till mig. Det är så sjukt. Den karman vill inte jag ha, som den människan har. Men alltså, vad är det här för någonting? Vad håller folk på med?
Men det är... Jag började med TikTok för typ 3 år sedan. Och på TikTok började jag bara lägga upp videos som typ på Instagram. Tills att jag insåg att, oj, vad händer här? Liksom. På en månad hade jag lika mycket följare som jag hade fått på Instagram på 1 år. Liksom, så här, att det ökade väldigt fort och det var en otroligt liksom, ja, spännande plattform. Och genom att jag började lägga upp mera så här personliga grejer på TikTok och liksom så här, så vart det ju också, alltså, det är ju hat. Jag fick ju senast igår, det vet inte om de, det är inte hat, men det är yngre personer, både yngre och äldre personer, som så här, bara skriver en kommentar. Jag måste bara fråga vad som har hänt med dina tänder, typ. Alltså så här, vad har hänt med mina tänder? De är så, punkt. Det är inget som har hänt. De föddes så. Alltså här, vad du ska skriva. Alltså så här, det är inget hat, men det är så här, det är väldigt många som... Jag har till och med blockat ordet tänder på TikTok liksom, så att man inte ska kunna skriva det. Men jag får ju kommentarer om att min mun är sned, att ena läppen, alltså ena sidan av munnen är 1 millimeter större än den andra. Min näsa har jag ju boxat sönder, så att liksom, den här mellanväggen var bruten, som är brosk. Liksom. Så den fick jag ju vara på Karolinska och tömma varje dag i en vecka. Och hade de inte gjort det så hade den blivit platt. Så att så här, den här väggen i mitten av näsan är sned. Så kollar man i min näsa underifrån så är den sned. Liksom. Jag vet inte varför de vill göra det. Eller så här, men den, ja. Och sen så är det ju typ att... Ja, att jag får kommentarer om att jag har liten rumpa, att jag har små tuttar. Alltså det, ja, men, det är ju om allt.
Men, är det här på TikTok bara eller även på Instagram?
Nej, det är på Instagram också. Men det är mest på, det är mest på TikTok, men det kommer på Instagram med. Så när jag gjorde inlägg på Instagram så hade jag fått ett DM om det på Instagram. Och det är fortfarande folk som bara, vadå, han ville ju bara vara snäll typ. Så bara, nej, men det är inte snällt att kommentera någon annans utseende. Håll det för dig själv liksom. Men det är som att... Många unga ser ju, det finns ju otroligt mycket filter och det finns ju, du kan ju ändra dig hur som helst hela tiden, så det är ju många som opererar sig också och gör en massa saker liksom, och gör man inte det så kan man ju ta ett filter ganska enkelt, och har man inte filter på allting och är naturlig så tror man att det är fel på en liksom.
Men det är så stört, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag håller verkligen med dig i att det är väldigt stereotypt på Instagram om man råkar hamna i det flödet. Alltså att man får upp de här, jag vet inte vad jag ska kalla dem för, men alla ser likadana ut liksom. Och så, om man säger. Men det är så stört. Men hur gör du för att inte påverkas av detta? Alltså, hur gör du?
I början tyckte jag det var jättejobbigt. Typ tog Patrik en bild. Jag bara, du får ta en ny. Jag måste ha stängd mun. Så, för att slippa alla kommentarer. Liksom, för jag orkar inte. Men sen så, nu så... Jag är glad att det inte kom när jag var liten. Alltså när man... Då är man ju mycket känsligare. Nu så är det mer... Jag brukar lyfta upp de här kommentarerna och svara på dem och liksom så här... Det som också provocerar enormt mycket är ju typ den här kreativa träningen jag kan göra på gymmet som är lite lekfull, och det är jättejobbiga övningar, vissa grejer som är, alltså tar man någon så här, alltså, någon som gymmar lite eller de flesta av dem som kommenterar, så kan de inte göra vad jag gör. Så det är, men de tycker att det är provocerande att jag gör någonting lekfullt på gymmet. Man leker inte på gymmet, man har inte kul på gymmet, man tränar på gymmet, punkt slut.
Aha,
så det är också någonting som, men jag gillar liksom att lyfta upp det där, så varför kan jag inte hålla på och leka och ha kul? Liksom? Vad är det för problem? Nej, du är på gymmet och du tränar, punkt, och då tränar vi gymträning. Då lyfter vi vikten på ett speciellt sätt och så gör vi ingenting annat.
Ja. Och där hade de satt inne med facit där på hur man ska träna på gymmet.
Mm. Så, men det kan vara, och så tar man typ något exempel på någon kille som gör exakt samma övning som jag gör. Och han får bara säga, åh, vad stark du är. Och jag bara, okay. Och jag får bara säga, vad håller du på med? Varför gör du det där för? Du tar ju upp med en maskin som någon annan kanske vill ta och träna på. Jag bara, jag var ensam på gymmet, det var ingen där. Jag är ju, om jag gör någonting, nu har vi eget gym, men om jag gör någonting på ett gym, så åker jag ju inte dit liksom klockan 5 en tisdag när det är fullsatt, utan då åker jag ju dit klockan 8:30 när morgontränarna är borta och inga andra är där liksom. Att det är ju verkligen att man får försöka hitta den tiden när ingen är på gymmet liksom.
Mm. Men det är helt sjukt alltså, vad folk tycker och tänker. Jag kan också känna igen mig lite grann där, just när det gäller då löpning, att det ska inte vara för kul. Man måste springa intervaller. Jag la ut så här, snabb utan intervaller passet. Nej, det ska man inte göra. Man måste springa intervaller. Nu talar du om för folk att de inte behöver springa intervaller, och då lurar du dem. Alltså, jag var så här, men kom igen! Alltså, och som du säger, det är också väldigt, väldigt tråkigt tycker jag, att det är skillnad mellan könen som du lite grann antyder. Det tycker jag är supertråkigt. Men det är också viktigt att lyfta tycker jag. Att man faktiskt kanske, om man lyssnar på det här, och nu vet jag inte hur många av TikTok-kidsen som lyssnar på den här podden, men man kan faktiskt tänka till lite när man kommenterar.
Men det är, sen så är det ju inte bara liksom barn på TikTok. TikTok har ju vuxit jättemycket. Det är många, många som är över, inte äldre liksom, men många vuxna har ju TikTok, men har ju inte liksom ett konto där man lägger upp någonting, utan kanske har en profil där man är inne och kollar lite och sådär, och sen kommenterar om det är någonting man har att säga till om. Och många kommenterar ju, man ser ju när det är ett barn eller när det är någon som är äldre som har kommenterat, för att det ser man liksom på språket som är skrivet. Men det är många äldre som kommenterar, det ser man, och de är inte heller snälla. Det är som att på Instagram har du en profil och du liksom kanske har dina vänner som följer dig, och det du skriver gör ändå ett avtryck. På TikTok så känns det som att folk tror att de är mer anonyma, så de kan göra vad de vill för att det är ingen som kommer se dem liksom. Så de kan bete sig lite hur de vill, och det speglar ju såklart den yngre generationen också. Om de ser att de vuxna beter sig dåligt, så blir det ju inte någon motivation att bete sig bättre för de yngre. Nej. Och så är det också lite på Snapchat, att många där kan ju tycka att de är anonyma och lägger ut lite liksom, vad de själva känner för. Det var någon som hade skrivit idag någonting så här, som bara var jätte, också så här onödigt, en onödig kommentar som bara var så här, varför håller ni på med det här? Ni muppar, det ni gör är överdrivet. Tack Henrik för din åsikt.
Vadå? Menar de du och din kille att det är det ni gör?
Jag har ju till och med fått sms om typ så här, du och din typ äckliga sambo, polisgris, borde dö. Ni förtjänar inte att leva.
Va?
Ja.
Men det, är ju, det där är ju någonting man anmäler, eller?
Ja, det är polisanmäler.
Ja, det är det.
Ja, det gjorde jag. Men det var en, vad var hon, typ 12-13 årig tjej som inte mådde bra, som mådde psykiskt dåligt, som gjorde det där.
Ja,
alltså, man får stå ut med mycket, och Patrik som är polis får ju otroligt mycket också liksom. Han är ju lite mer härdad i liksom yrket så, men det är otroligt mycket man får stå ut med. Vilket också gör ju att så här, vi är ju ganska, han fick ju så här ganska mycket i början att så här, varför är du på TikTok för? Det är väl en app för barn. Han bara, men mina barn är där. Jag vill veta vad som händer där. Mm. För det är många vuxna som bara, nej men mina barn kan vara där. Jag behöver inte vara där. Jo, just därför behöver du vara där, för att se vad som händer. Styra upp och blockera ord, blockera personer, för att liksom, det är, folk beter sig hur de vill. Liksom. Mm. Det är jättemycket kul och kreativt och man kan lära sig jättemycket på TikTok. Men det är också ett hårt klimat, och som vuxen så behöver man vara där man har barn. Liksom. Mm. Det är inte, alltså, man behöver styra upp det eller liksom finnas där och se vad som händer. För folk, barn, alltså, de är så taskiga mot varandra liksom.
Ja men gud, en god vän berättade häromdagen, hennes son, jag vet inte exakt hur gammal han är, om han är typ 9-10, han hade kommit till henne och bara, mamma jag vill ha magrutor. Va? Du har aldrig pratat om magrutor tidigare. Jo men jag vill ha magrutor. Och sen men när de liksom hade snackat med honom, så kom det ju fram att det var någon som hade skrivit till honom på TikTok att du är tjock liksom, du måste skaffa magrutor. Och det där är ju, alltså vem vet vad den grejen, hur den kan utvecklas i honom senare. Alltså det är verkligen som du säger, det är så otroligt viktigt för föräldrar att finnas där och ha koll. Så att man inte bara liksom, man får inte vara för blåögd.
Nej.
Du har så extremt mycket följare. Känner du en press att du behöver leverera på ett visst sätt när du har så här många följare?
Nej, Jag känner mer att ibland vore det skönt om mitt huvud tog en liten paus med alla idéer hela tiden. För att det är alltså så här, TikTok är ju, det är kreativt, det är kul och man ser mycket och så bara, ah, men det här kan jag göra på mitt sätt och det här kan jag göra och det här kan jag göra och så där, så bara, men jag kan inte göra liksom 5 videos idag, det har jag inte gett tid med, men alltså det är väldigt, sen har vi ju väldigt mycket konton tillsammans också, hunden har ju ett konto, husen har ju ett konto och vår hund har typ 90 000 följare på TikTok och folk känner ju igen våran hund ibland mer än liksom mig. Så bara, inte det där Patricks hund? Så bara, jo det är min hund också, men ja, det är Patricks hund. Så de kan ju liksom känna igen henne på stan liksom så.
Nej, men gud.
Så ja, och det är ju också så här att man behöver ju hitta roliga idéer till hennes konto och ja, att det finns mycket att göra, men jag tycker att det är väldigt kul liksom.
Mm. Och men, alltså, men ja, det förstår jag verkligen och du gör det ju fantastiskt, men alltså hur mycket tid per dag är liksom skärmtid om man får fråga?
Det tittar jag helst inte på.
Nej. Framåt då med men dels egen träning, men också liksom hur du skulle vilja att dina sociala plattformar skulle utvecklas.
Men Instagram är ju lite som det är. Det går ju lite upp och ner och det är ju, man förstår ju inte, algoritmerna ändras ju hela tiden. Liksom. Jag tycker man blir nyfiken av hur det ändras. Jag såg en tjej nu som fick 1 miljon följare i förra veckan. Hon hade typ 50 000 i början av året.
Oj.
På en månad har hon ökat 300 000 följare. Så bara, men vad är det hon gör? Och så blir man så här nyfiken på, vad gör de som lyckas? Hur gör de liksom så här? Vad man behöver ju göra någonting för att sticka ut och så här, och grunden i det jag gör är ju liksom sprida träningsglädje och träningsinspiration liksom, och försöka mixa upp det bra med både en del personligt och någonting som bara är hittepå roligt och sen övningar man kan testa och göra och liksom så här, och bra tips. Mm. Och det är ju lite på liksom alla kanaler i princip, och det, jag skulle ju bara vilja att man förstod plattformarna lite bättre ibland. Liksom. Vad det är som, ja, för TikTok är ju också så här, ju fler personer som kommer dit, desto svårare är det att nå ut med vissa saker. Liksom, så. Att vissa saker går ju superbra och andra bara, varför nådde inte det här? Utan att man har svårt att nå ut liksom, ibland. Man förstår inte riktigt varför. Så.
Mm.
Men det går ju upp och ner och man får bara så här, försöka se vad som passar och vad man tycker är kul att göra.
Mm.
Och sen träningsmässigt så vill jag ju bara så här fortsätta hålla ihop och vara hel. Sen har vi ju att vi skulle vilja köra VM, ö till ö VM, som är 65 km löpning och 9,5 km simning och försöka kvala och samla sina kvalpoäng till nästa år. Det går ju i september varje år.
Just, men har ni kört det tidigare?
Nej, vi har aldrig kört det.
Nej.
Jag tyckte att vi, eller vi, jag har inte varit redo för det, för att jag också med min historik så här, jag vill inte springa sönder mig liksom, det är tråkigt. Nu känns det som att det ändå börjar gå åt rätt håll liksom.
Mm. Ja, när ni är en duo så kanske du får hålla tillbaka, eller du kan göra det.
Ja, men det är ändå att det är lång, alltså det är en lång distans liksom. Ja. Att för 3 år sedan hade inte jag klarat distansen liksom, och sen är det kallt också. Mm.
Ja, det kan vara lite kärvt väder där också i september i havet.
Ja.
Ja, men vad spännande. Och boken då, om vi ska prata lite om den, eller vad kan du säga om den?
Ja, det blir ju inte en träningsbok som, när jag började hinta om att jag skulle göra en bok, alla bara, åh, ska det bli en träningsbok? Så bara, nej, det ska inte bli en träningsbok. Alltså när jag bodde i Stockholm så mådde jag ju, det var innan Instagram liksom, så mådde jag ju inte jättebra. Jag var ju ofta inne och torkade tårarna innan, mellan möten, och försökte liksom utåt få allting att se bra ut liksom. Men att det var väldigt få som visste hur jag egentligen mådde, att hur många år som jag verkligen mådde dåligt och var ledsen, och jag dolde det för väldigt många, och jag hade väl lite så här. Men jag har ju skrivit så otroligt många dagböcker. Alltså jag började skriva till och med, jag började kolla det här. Jag började skriva när jag var 17, så det finns lite att gå igenom. Mm. Det är både så här, lite tråkigt att läsa, för jag bara, det här är så många år som bara har gått lite liksom åt skogen kan man säga. Men jag har även hållit på och jobbat så mycket med mig själv. Och jag tänkte också när jag skrev lite så här, det här ska bli en bok typ. Jag skrev liksom rubriker på olika böcker och skrev liksom så här, och också satte mig in, skrev typ så här, problem och lösningar, och så att man hamnade i de här situationerna, så hade jag redan en lösning så jag kunde läsa det. Och jag, alltså, så mycket så här självhjälpsgrejer. Jag satt med varenda morgon och bara försökte så här, jobba med liksom, så. Och försökte må bra. Och till sist så gick det ju liksom att må bra på riktigt. Och det, jag ser ju väldigt mycket liksom, både TikTok och Instagram. Det är många som skriver till mig, och framförallt yngre som liksom, många som mår lite dåligt, och även många som liksom, har problem med olika saker som skriver och vill ha hjälp. Och jag försöker ju liksom hjälpa dem så mycket jag kan. Och den här boken skriver jag ju liksom inte för att så här, nu ska jag bli författare och tjäna massa pengar, utan jag skriver den för att jag tror verkligen att den kan hjälpa de som mår så som jag mådde liksom. Mm.
De som hör av sig till dig och frågar om saker, kan du ge exempel på vad de frågar om?
Det kan vara allt möjligt. Det kan vara så här, hej, jag ska göra ett test för att komma in i U19-landslaget i innebandy. Vi ska göra det här testet. Hur ska jag göra för att lyckas? Eller nu så, det kan vara så här löpgrejer också. Att jag ska klara att springa den här sträckan. Jag vill göra det snabbare än vad jag gjorde sist. Liksom. Hur ska jag, men också att de som tränar otroligt mycket och bara, jag tränar för mycket, hur ska jag tänka? De gillar inte att vila. Jag har ju varit där, hatat vilodagar. Liksom. Att, så här, att försöka visa att det är viktigt med vila också. Så det är alla möjliga typer av frågor. Liksom.
Och när kan man köpa den här boken då?
Ja, men det är en bra fråga. Den kommer, manuset ska vara inskickat i februari.
Okay.
Så det är typ nästa år, tror jag. Mm. Jag har ju också en liten så här, att jag kanske ska dela med mig lite av dagböckerna, vad som finns i dem liksom. Lite mer personligt. Det är ju, det är väldigt mycket personligt liksom. Och lägga det på en bra, försöka få ihop det till en bra bok liksom, som ska inte bara bli så här negativ liksom.
Finns det en titel på boken idag eller?
Nej, inte riktigt.
Nej. Och vem skulle du vilja läsa den?
Jag hade velat läsa den själv när jag var mindre. Nej, men de som känner att de är fast kanske i så här, ja, men att de inte vet hur de ska komma vidare och må dåligt och känner att så här, men hur ska jag ta mig vidare ur det här liksom? Att också man kan gå på mycket olika behandlingar och få hjälp från många och liksom så här, men ja, jag vet inte hur många psykologer jag har varit till som jag bara så här, nej. Nej. Det här hjälpte mig inte, så jag avbryter när jag tänker inte lyssna på dig. Så. Alltså, ja. För att jag bara, jag gör på mitt sätt, det funkar, punkt. Så här envis och verkligen svår och jobbig liksom. Det var ju därför jag också var väldigt så här, förvånad över mig själv när jag lyssnade på Fot Anders. När han bara, nu ska du inte springa som du vill, nu ska du lyssna på mig. Och jag bara, nej. Och så gjorde jag ändå det.
Ja, han kanske har någon form av retorik som funkar. Man vet ju inte riktigt.
Men, tydlig och
hård. Ja, men precis.
Jag behövde ha det.
Han är väl har varit vd i något stort företag tidigare, så han kanske vet lite grann hur man når fram. Det kan ju vara viktigt kanske. Ja, men gud vad spännande. Det ska bli jätteroligt och, när boken kommer. Och jag ser fram emot att läsa den.
Vad kul.
Ja. Men du ska få, jag tänkte jag skulle få släppa iväg dig nu. Men innan jag gör det så kan du väl säga lite grann om hur, du nämnde ju massa konton där och hur man kan följa och sådär. Kan du lyfta fram, ja, det du vill lyfta fram helt enkelt. Hur man kan följa dig och Patrik och hunden.
Ja,
och...
vi har ju då 18 konton så att jag tänkte ta dig där.
Ska vi lägga dem i beskrivningen till podden kanske? Eller vad tror du?
Ja, alla behöver det inte vara. Men det finns ju väldigt många olika plattformar. Mm. Jag har bland annat en som heter Likey. Där det är typ över 2 miljoner följare. Och det vet ju ingen om någonsin. Och det är inte så många i Sverige heller som har det. Nej. Men där jag liksom lägger mest energi och som jag tycker är roligast är ju på Instagram, TikTok och Snapchat. Det är Fanny Josefin. Fanny_Josefin.
Just det.
Och sen YouTube är ett team Lost Fanny och Patrik. Där vi lägger upp lite kul grejer.
Härligt. Så vill man fylla en hel dag med att njuta av vad ni gör, då kan man göra det, låter det som.
Ja, det är
mycket. Ja, men jätteroligt att prata med dig, Fanny, och varmt lycka till framöver här med böcker eller bok och träning och livet helt enkelt. Jätteroligt att prata med dig.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till. Om du skulle vilja göra mig riktigt glad så får du hemskt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera Maratonpodden på iTunes. Det ger den en extra boost och hjälper till så att fler hittar den. Och vill du göra det här för mig så tackar jag ödmjukast. Ja, det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha kul, ha det bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.